Kapitel 29. Till Caimlin. 500 spjutjungfrur, anförda av Shalin, följde Rand tillbaka till palatset där Bael väntade på den stora borggården innanför portarna tillsammans med oskvandrare, svarta ögon, vattensökare och män från alla de andra ordnarna. De fyllde borggården och fortsatte in i palatset genom alla dörrar, in i den trängsta tjänarkorridor. Några stod i fönstren på de nedre våningarna och blickade ut i väntan på sin tur att komma ner. De omgivande stenbalkongerna var tomma. På hela borggården var det bara en enda man av de väntande som inte var Ael. Tyrenierna och Carhanierna, särskilt de senare, höll sig undan när helst Ael-krigarna samlades. Undantaget stod ovanför Bael på den breda grå trappan som ledde in i palatset. Det var Pevin med det blodröda baneret slakt hängande från sin stång, lika uttryckslös i detta sällskap av Ael-krigare som annars. Evienda satt bakom Rands sadel. Hon höll sig hårt fast i honom med brösten tryckta mot hans rygg ända tills han satt av. Hon hade haft ett samtal med några av de visa nere i hamnen som han inte trodde var menat att han skulle höra. Vandra med ljuset, hade Amis sagt och strukit Evienda över kinden och vakta honom noga. Du vet hur mycket som hänger på honom. Det är mycket som hänger på er båda, sa Bael till Evienda nästan samtidigt som Elaine irriterat sa. Det skulle ha varit lättare om du hade lyckats vid det här laget. Sorilea fnös. På min tid visste till och med spjutjungfrur hur man handskades med män. Hon har haft större framgång än ni tror, sa Amish. Evienda skakade på huvudet. Armbandet med rosorna och törnerna gled ned längs hennes arm när hon lyfte handen för att tysta den andra kvinnan. Men Amis fortsatte trots den halvt utsagda protesten. Jag har väntat på att hon skulle berätta det själv, men eftersom hon nu inte gör det. Då fick hon syn på Rand som stod bara 10 steg därifrån med Jadins tyglar i sin hand och avbröt sig tvärt. Evienda bred på huvudet för att se vad det var som Amis stirrade på. När hon såg honom drog en häftig rodnad över hennes ansikte för att genast försvinna till den grad att till och med hennes solbrända anlete såg blekt ut. De 4 visa fixerade honom med stadiga, outgrundliga blickar. Asmodin och Matt slöt upp vid hans sida ledande sina hästar. Lär sig kvinnor den sortens blick i vaggan, muttrade Mert. Är det deras mödrar som lär dem? Jag skulle vilja påstå att den mäktige Kar Akarn får det hett om öronen om han står kvar här länge till. Rand skakade på huvudet och sträckte sig upp mot Evienda när hon svängde benen över hästens rygg för att glida ner och lyfte ner henne från den apelkastade hingsten. En kort stund höll han fast om hennes midja och såg ner i hennes klara blågröna ögon. Hon vände inte bort blicken och hennes min förändrades inte, men hennes grepp om hans underarmar hårdnade en smula. Vad var det för framgångar hon skulle ha? Han hade trott att de visa hade satt henne att spionera på honom, men de enda gånger hon frågade om någonting han inte ville berätta för de visa så skedde det med öppen vrede över att han hade hemligheter för dem. Aldrig några sluga försök att lura någonting ur honom. Slå kanske, men aldrig lura. Han hade övervägt möjligheten att hon var som någon av Colaveras unga kvinnor, men hade skjutit tanken ifrån sig så fort den dykt upp. Evienda skulle aldrig låta sig utnyttjas på det viset. Och även om hon hade det var det knappast rimligt att uppföra sig som hon hade gjort. Först ge honom ett smakprov och sen vägra honom så mycket som en kyss, för att inte tala om att förmå honom att jaga henne över halva världen. Visserligen bekom det henne inte det minsta att visa sig naken för honom, men så hade också Ael-folket sina egna sedvänjor. Om hon gladdes åt hur besvärad han blev så berodde det förmodligen på att hon tyckte att det var ett lyckat skämt. Så vad var det hon skulle vara framgångsrik i? Intriger överallt omkring honom. Smidde alla ränker. Han kunde se sitt ansikte speglas i hennes ögon. Vem hade gett henne det där silverhalsbandet? Jag är lika förtjust i Kjell som någon annan som ärt. Men tycker du inte att det är lite för många som tittar på? Rand släppte genast sitt tag om Aviendas liv och steg undan. Men inte mer skyndsamt än hon. Hon böjde ner huvudet, ordnade med kjolen och muttrade någonting om hur den kommit i oordning under ritten. Men Rand hann se hur hon rodnade. Nåväl, det hade inte varit hans avsikt att göra henne förlägen. Han kastade en butter blick runt borggården. Jag sa att jag inte vet hur många jag kan ta med mig, Bell. Med ledet av spjutjungfru som fortsatte genom porten och ut på rampen fanns det knappt plats att röra sig på borggården. 500 från varje orden blev sammanlagt 6000 ejlkrigare. Korridorerna inne i byggnaden måste vara fullpackade. Den reslige ejlhövdingen ryckte på axlarna. Liksom alla de andra församlade ejlkrigarna hade han sin chauffa virad runt huvudet, redo att beslöja sig. Han hade inget rött pannband, men det verkade som om kanske hälften av de andra hade den svartvita runden över pannan. Alla spjut som kan följa dig kommer att göra det. Kommer de båda ejsidéerna snart? Nej. Det var tur att Avienda hade hållit sitt löfte att inte låta honom röra henne igen. Lanfear hade försökt döda henne och Egwen för att hon inte visste vem av dem som var Avienda. Hur hade Cardero kunnat veta vad som hänt? Det gjorde detsamma. Lan hade rätt. Kvinnor fann smärta eller döden om de kom för nära honom. De kommer inte. Det ryktas om oroligheter nere vid floden. En stor seger, Bell, sa Rand trött. Och stor heder som vunnits. Men inte av mig. Perrin gick ner förbi Bell och ställde sig vid Rands sida med baneret. Hans smala, ärrade ansikte var fullkomligt uttryckslöst. Vet hela palatset om det här? Frågade Rand. Jag hörde det, sa Perrin. Han tuggade i luften, sökte efter fler ord. Rand hade skaffat honom en rock i fint rött ylle istället för den lappade bruna han haft och Karn hade låtit brodera drakar på ömse sidor av bröstet. Att ni skulle ge er av, någonstans. Med detta tycktes hans ordförråd vara uttömt. Rand nickade. I palatset sköt rykten upp som svampar ur skuggig jord. Men så länge inte Ravin fick veta någonting var allt väl. Han lät blicken fara över tornen och tegeltaken. Inga korpar. Det var ett bra tag sedan han såg någon korp. Men han hade hört om andra som sett och skjutit dem. De kanske undvek honom nu. Var redo. Han grep Sidin, svävade i tomheten, tom på känslor. Porten uppenbarade sig vid trappans fot. Först var det bara en ljus rand, men så tycktes den vrida sig och öppna sig till ett fyrkantigt hål in i mörkret, 4 steg brett. Inte ett ljud hördes från ejlkrigarna. De som befann sig bakom porten borde kunna se honom som genom sotat glas, ett dunkelt skimmer i luften. Men de kunde lika gärna försöka gå genom en av palatsmurarna. Från sidan skulle porten vara osynlig, utom för dem som var tillräckligt nära att se vad som verkade vara ett långt, spänt hårstrå. Mer än 4 steg bred förmådde inte Rand göra porten. Det fanns gränser för vad en ensam man kunde göra, påstod Ashmodin. Det fanns tydligen alltid gränser. Det spelade ingen roll hur mycket Shaidin han tog in. Kraften hade i själva verket inte mycket att göra med portarna utan behövdes bara för att mana fram dem. Det som låg innanför dem var någonting annat. En dröm om en dröm, hade Ashmodin kallat det. Han steg in genom porten, ut på vad som tycktes vara en stenplatta från borggården. Men här hängde den grå fyrkanten mitt i ett fullständigt mörker. Man fick en känsla av att det inte fanns någonting alls i någon riktning. Ingenting för evigt. Det var inte som nattmörker. Han såg sig själv och stenen fullständigt klart, men allting annat var svartaste mörker. Det var dags att se hur stor plattform han kunde frambringa. I och med denna tanke uppenbarade sig med ens fler stenar, exakt lika dem på borggården. Han föreställde sig ett ännu större stengolv. I samma stund sträckte sig de grå stenplattorna så långt han kunde se. Med ens upptäckte han förskräckt att hans stövlar började sjunka ner i stenen under hans fötter. Den såg lika solid ut som förut, men likväl gav den efter som lera och välde sakta upp kring hans stövlar. Han skyndade sig att återställa alltihop till en fyrkant av samma storlek som borggården utanför. Så mycket kunde behålla fast form och började sedan öka på kanten med en rad stenar i taget. Han insåg snart att han inte kunde göra plattformen mycket större än vid det första försöket. Stenen såg fortfarande riktig ut och mjuknade inte under hans fötter. Men redan den andra rad han lade till kändes substanslös, som ett tunt skal som skulle spricka vid ett försiktigt steg. Berodde det på att det inte gick att göra en större plattform eller på att det var så här stor han tänkt den från början? Vi skapar alla våra gränser. Tanken flöt överraskande upp någonstans ifrån. Och vi sätter dem längre ut än vi har rätt till. Rand kände hur han rös till. Inuti tomrummet kändes det som om det var någon annan som rös. Det var bra att bli påmind om att Lush Therin fortfarande fanns inuti honom. Han måste akta sig noga för att hamna i en strid om sitt eget medvetande när han stod inför Ravin. Om det inte vore för det kunde han kanske... Nej, det som hade skett på kajen var redan gjort och han tänkte inte älta det mer. Efter att ha minskat plattformen med en av de yttre stenraderna vände han sig om. Där väntade Bell i vad som såg ut att vara en stor fyrkantig portöppning ut mot dagsljuset och trappan bakom. Pevern stod vid hans sida, synbarligen lika oberörd av vad han såg som mejlhövdingen. Det vill säga fullständigt. Pevin skulle bära sitt baner vart än Rand gick, om det så var till domesvalget, utan att blinka. Mert sköt bak hatten och kliade sig i huvudet, men sen drog han ner den i pannan igen och muttrade någonting om tärningar i huvudet. Imponerande, sa Ashmolin med låg röst. Sannoliken imponerande. Smickra honom någon annan gång, harpolekare, sa Evienda. Hon var den första som steg in med blicken fäst vid Rand, inte vid det som fanns under hennes fötter. Hon gick hela vägen fram till honom utan att så mycket som snegla på någonting annat än hans ansikte. När hon nådde fram vände hon sig emellertid bort, la sjalen till rätta över armbågarna och blickade ut i mörkret. Ibland var kvinnor besynligare än någonting annat som skaparen kunde tänkas ha skapat. Strax bakom henne kom Bell och Pevin, därefter Ashmodin, med ena handen om harpofodralet som han tryckte mot bröstet och den andra med vitnande knogar runt svärdsfästet. Och så Mert som gick med fjädrande steg, men likväl verkade motvillig och muttrade för sig själv på gamla språket. Efter honom gjorde Charlin anspråk på rätten att vara först, men snart följde en bred ström av ejlkrigare. Inte bara för Darius May, utan från alla ordnar. Tain Shari, sanna blodet, och för Aldashar Din, örnens bröder. Röda sköldar och gryningslöpare, stenhundar och knivhänder. Representanter för alla ordnare trängde sig in genom porten. När de blev fler flyttade sig Rand till bortre änden av plattformen från portens sätt. Egentligen behövde han inte se vart de var på väg, men han ville göra det ändå. I själva verket kunde han lika gärna ha stannat i andra änden eller gått åt endera sidan. Här var riktningarna någonting obeständigt, och vart han än vände sig skulle han komma till Camlin om han gjorde som han skulle. Och till ett oändligt svart intet om han gjorde fel. Bortsett från Bell och Salin, och Avienda naturligtvis, lämnade älgkrigarna ett litet utrymme runt honom, Matt, Asmodin och Pervin. Håll er undan från kanten, sa Rand. Älgmannen närmast honom steg tillbaka nästan en fot. Han kunde inte se över skogen av chauffadraperade huvuden. Är det fullt, ropade han. Hälften av dem som ville följa med skulle få plats, knappast fler. Är det fullt? Ja, svarade slutligen en kvinnoröst motvilligt. Han tyckte att det lät som Lamell, men fortfarande var porten full av ale som trodde att det säkert fanns plats för en till. Nog, ropade Rand. Inga fler, gå bort från porten. Håll er undan allihop. Han ville inte att det som hänt med Sjönsjönsbjutet skulle ske med en levande människa här. Efter en kort stund kom svaret. Porten är tom. Det var Lamell. Han kunde satsa sin sista kopparslant på att Enaila och Shomara också fanns någonstans i vimlet. Porten såg ut att vrida sig åt sidan, blev allt tunnare tills den försvann med en sista ljusblixt. Blod och aska, muttrade Mert och stödde sig på sitt spjut med en äcklad grimas. Det förbanne mig värre än vägarna. Vilket ådrog honom en förvånad blick från Asmodin och en begrundande från Bell. Mert märkte ingendera. Han var allt för upptagen av att glo ut i mörkret. Man fick ingen känsla av rörelse. Ingen vind grep tag i baneret som Pevin höll. De kunde lika gärna ha stått helt stilla, men Rand visste bättre. Han kunde nästan känna hur de närmade sig sitt mål. Om du kommer ut för nära honom kommer han att känna det. Asmodin fuktade läpparna och undvek att titta på någon. Det är i varje fall vad jag har hört. Jag vet vart jag ska, sa Rand. Inte för nära, men inte heller för långt bort. Han mindes platsen mycket väl. Ingen rörelse, ett ändlöst mörker, och i det svävade de, orörliga. Kanske en halvtimme förflöt. En svag rörelse gick genom älgkrigarna. Vad är det? Frågade Rand. Lågmälda ord utbyttes över plattformen. Det var någon som föll, sa slutligen en grovlämmad man nära Rand. Han tillhörde Cordaray, nattspjuten, och bar det röda pannbandet. Inte en av, började Rand, men la sig en märke till Charlins blick. Han vände sig tillbaka mot mörkret. Vreden la sig som en smutsfläck utanpå det känslotomma tomrummet. Så han borde inte bry sig om ifall det var en av jungfrurna som hade fallit. Det gjorde han. Ett fall utan slut genom det ändlösa mörkret. Skulle vansinnet komma före döden? En död genom törst, svält eller skräck? Under ett sånt fall måste till och med en älgkrigare slutligen finna en rädsla som var tillräckligt stark för att få hjärtat att sluta slå. Han hoppades nästan det. Det skulle vara mindre grymt än de andra alternativen. Bränne mig. Var är all den hårdhet jag var så stolt över? Jungfru eller stenhund. Ett spjut är ett spjut. Tyvärr blev det inte så bara för att han tänkte det. Jag ska vara hård. Han skulle låta jungfrurna dansa spjutdansen var helst de önskade. Det skulle han. Och han visste att han skulle ta reda på namnen på alla som dog. Visste att varje namn skulle hugga som en dolk i hans hjärta. Jag ska vara hård. Ljuset hjälper mig, det ska jag. Ljuset hjälper mig. Synbarligen orörliga, svävande i det svarta. Plattformen stannade. Det var svårt att säga hur han kunde veta det när han knappt märkte att den rörde sig förut. Men stannade gjorde den. Han ledde kraften och en port öppnade sig på samma sätt som på borggården i Carhain. Solstrålarna föll i nästan samma vinkel, men här lyste morgonsolen upp en stenlagd gata och en sluttning där torrt gräs och vissnade vildblommor växte i bruna fläckar. Längst upp löpte en mur, drygt 2 manshöjder hög, byggt av grovt uthuggna stenar för att ge intryck av en naturlig bergvägg. Ovanför muren syntes de gyllene kupolerna på Andors kungliga palats, och från några av de ljusa spirorna vajade baner med det vita lejonet i brisen. På andra sidan denna mur låg den trädgård där han för första gången hade träffat Elaine. Utanför tomrummet svävade ett par blå anklagande ögon. Ett hastigt minne av stulna kyssar i Cheer. Minnet av ett brev där hon la sin själ och sitt hjärta för hans fötter. Meddelanden som Egwene framfört om hennes kärlek. Vad skulle hon säga om hon någonsin fick veta om honom och Avienda? Om den natt de tillbringat tillsammans i snökojan? Minnet av ett annat brev där hon avvisade honom med iskallt förakt. En drottning som dömde en svinaherde till fullständigt mörker. Det spelade ingen roll. Lärn hade rätt. Men han ville ha... Vad? Vem? Blå ögon och gröna. Och mörkt bruna. Elaine som kanske älskade honom och kanske inte kunde bestämma sig. Avienda som retfullt frestade honom med det han inte fick röra. Min som skrattade åt honom och tyckte att han var en fårskalle. Allt detta blixtrade fram över tomrummets utkant. Han försökte ignorera det. Ignorera de plågade minnena av en annan kvinna med blå ögon. Död i en palatskorridor för tusentals år sedan. Han måste stå kvar där medan älkrigarna rusade ut bakom Bill, beslöjade sig, spred ut sig åt höger och vänster. Det var genom hans närvaro som plattformen fortsatte finnas. Så snart han steg ut genom porten skulle den försvinna. Avienda väntade med nästan lika stort lugn som Pevin, även om hon ibland stack ut huvudet och spanade längs gatan med mjukt rynkad panna. Ashmodin fingrade på sitt svärd och andades med snabba andetag. Rand undrade om mannen kunde hantera vapnet. Inte för att han skulle behöva det. Mert stirrade upp mot muren som mot ett ont minne. Han hade också tagit sig in i palatset den här vägen en gång. De sista beslöjade älkrigarna steg ut och efter att de andra lämnade plattformen på tecken från Rand följde han själv efter dem. Porten försvann och han befann sig mitt i en cirkel av vaksamma spjutjungfrur. Andra älkrigare löpte iväg längs den krökta gatan. Den böjde sig efter kullen på samma sätt som alla gamla stadens gator följde landets former och försvann bortom gathörnen för att leta upp och lägga munkavel på alla som kunde tänkas slå larm. Fler var på väg upp för slänten och vissa hade redan börjat klättra över muren med stenens små ojämnheter som fäste för fingrar och tår. Plötsligt spärrade Rand upp ögonen. Till vänster gick gatan nedåt, böjde sig och försvann ur synhåll. Och ovanför den hade man utsikt över torn klädda i blänkande kakel som gnistrade i 100 skiftande färger i solljuset. Och över tegelklädda tak som sträckte sig hela vägen till en av gamla stadens många parker. Där de vita stigarna och monumenten formade ett lejonhuvud när man såg dem härifrån. Till höger steg gatan en aning innan den krökte sig bort och över hustaken syntes än fler torn krönta av spiror eller kupoler i olika former. Gatan var fylld av älkrigare som hastigt spred ut sig genom sidogatorna som löpte i spiraler från palatset. Älkrigare, men annars inte en själ. Solen stod tillräckligt högt för att folk borde vara ute på sina ärenden, även så här nära palatset. Som i en mardröm välte så muren utåt på ett halvdussin platser. Älgkrigare och stenblock störtade ner över dem som fortfarande klättrade. Innan de nedvältrande stenblocken hade hunnit nå gatan uppenbarade sig trollocker i bräscherna. De slängde ifrån sig sina murbräckor, tjocka som träd, och drog istället sina lieböjda svärd. Fler trollocker, med taggiga yxor och hullingförsedda spjut, väldiga, människoliknande skepnader i svarta ringbrynjor med metallpiggar vid axlarna och armbågarna. Med stora, halvt mänskliga huvuden, vanställda av nosar och mular, näbbar och horn och fjädrar, kom strömmande ner för slänten. Bland dem rörde sig myrdrailer lik nattsvarta huggormar. Längs hela gatan kom tjutande trollocker och tysta myrdrailer utstormande genom dörrarna och nedhoppande från fönstren. Blixtar slog ner från den klara blå himlen. Rand vävde eld och luft för att möta eld och luft, en långsamt växande sköld som tävlade mot djungeldarnas snabba nedslag. För långsamt, en blixt träffade skölden direkt ovanför hans huvud och splittrades i ett bländande ljussken, men andra nådde marken och fick hans hår att resa sig. Det var som om själva marken försökte slå omkull honom. Han förlorade nästan taget om väven, om själva tomrummet. Men likväl vävde han flöden han inte kunde se, nu när ögonen fortfarande var fyllda av gnistrande ljus. Vidgade skölden mot djungeldar från skyn som han åtminstone kunde känna när de hamrade mot skölden. Hamrade för att nå honom, men det kunde förändras. Han drog in Shaidin genom Angrelen i sin ficka och vävde vidare på skölden tills han var övertygad om att den måste täcka halva gamla staden. Sen knöt han åt flödena. Han sköt sig upp på fötter och synen började återvända, till en början vattnigt och svidande. Han måste röra sig snabbt. Ravin visste att han var här. Han måste... Tydligen hade överraskande lite tid förflutit. Ravin hade inte brytt sig om hur många av sina egna han dödade. På slänten föll omtöcknade trollocker och myrdrailer offer för spjutjungfrunas vapen. Men många av jungfrurna var själva ostadiga. Några av dem, de som var närmast Rand, hade vräkts till marken och började först nu ta sig på fötter. Pervin stod bredbent och höll sig upprätt med hjälp av banerets stång, fortfarande utan en min i sitt ärrade ansikte. Fler trollocker sköd fram genom gapen i muren ovanför, och från alla håll hördes stridslarm på gatorna. Men allt detta kunde vad Rand beträffade lika gärna ha skett i ett annat land. Det hade varit fler blixtar i den första skuren, men alla hade inte varit riktade mot honom. Märts rykande stövlar låg dussin ett steg från platsen där Märt själv låg, kastad på rygg. Rökslingor steg också från det svarta skaftet på hans spjut, från hans rock, till och med från rävhuvudet av silver som hängde ut genom skjortkragen och inte hade skyddat honom från kraften när den brukades av en man. Ashmodin var en förvriden, förkolnad gestalt, igenkännlig endast genom det svartnade harpfodralet som fortfarande var spänt över hans rygg. Och Evianda. Hon hade inte en skråma och kunde lika gärna ha lagt sig ner för att vila. Om hon nu kunnat vila med de vidöppna ögonen blickande rakt upp mot solen. Rand böjde sig ner och kände på hennes kind. Huden hade redan börjat svalna. Det kändes inte som hud. Ravin! Han blev lite förskräckt över att höra detta vrål bryta fram ur sin strupe. Det var som om han satt någonstans långt bak i sitt eget huvud, med ett tomrum omkring sig, som var större och tommare än det någonsin förut varit. Shaidin rasade genom honom. Han brydde sig ändå inte om ifall han blev svedd. Smittan sipprade in överallt, befläckade allting. Han brydde sig inte om det. Tre trollocker trängde sig in genom ringen av spjutjungfrur med stora taggförsedda yxor och besynligt krökta spjut i sina håriga nävar fixerade de honom med sina alltför mänskliga ögon. Såg på denne man som synbarligen obeväpnad stod framför dem. Den med vildsvinstryne stupade med Enailas spjut genom ryggraden. De båda återstående bästarna, en med örnäbb och en med björnkäftar, rusade mot honom. Den ena på stövelklädda fötter och den andra på bruna tassar. Rand kände hur han log. Eld bröt fram ur de båda trollockerna. Lågorna stod ur varje por i deras hud, sprängde fram genom deras svarta pansar. Medan de fortfarande slog upp gapen för att skrika uppenbarade sig en port just där de stod. Trollockerna föll till marken, prydligt skurna i fyra blodiga hälfter. Men Rands blick var riktad in genom öppningen. Den ledde inte till mörker, utan en stor sal med kolonner och stenpaneler med lejon i relief. Där en storväxt man med mörkt hår och vita tinningar förvånad tittade upp från sin förgyllda tron. Dussinet män, några klädda som furstar, andra i stålharnesk, vände sig om för att se vad det var som deras herre tittade på. Rand la knappt märke till dem. Ravin, sa han. Någon sa det i varje fall. Han var inte säker på vem. Han skickade eld och blixtar framför sig. Steg in och lät porten slutas bakom sig. Han var döden.